Jag vill läsa från andra Timoteusbrevet. Först från det första kapitlet och vers 6 och 7. Det är Paulus som skriver till Timoteus. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. När vi läser breven så kan vi ju förstå lite av det Paulus skriver, uppmanar och uppmuntrar till lite hur Timoteus hade det. Och vi kan också dra den slutsatsen att det gäller oss att vara frimodiga i det som Gud har lagt i våra hjärtan. Alltså när vi känner att vi ska dra oss tillbaka eller på något sätt försagdhet kommer, så vet vi att det är inte från Gud, det är inte Guds ande. För Guds ande, står det, är kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Men vi går till kapitel 3 och vers 8 där. Så läser jag till vers 17. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla. Liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och hur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad, eller som det stod i gamla översättningen, ingiven av Gud. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, eller till rättavisning som det också kan översättas det. Till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. I början på det här kapitlet räknar Paulus upp och beskriver hur människan ska vara i de sista dagarna. Det är ju särskilt de yttersta dagarna, men det är också hela den tidsperiod mellan Jesu första ankomst och hans andra ankomst som det gäller. Så vi kan nog också förstå att Timoteus levde i en liknande situation. Han var omgiven av omoral och laglöshet och andligt hyckleri och mycket annat i sin omgivning. Men Paulus här, han visar på en väg som bär genom allt. Ja. Och så uppmanar han Timoteus, håll fast. Håll fast vid sanningen. Håll fast vid Jesus. Håll fast vid Guds ord. Lev i Guds kärlek och tjäna i din nådegåva, den du är kallad till. Och var trogen i den. Och de här orden, håll fast, det var det som jag fastnade för faktiskt. Inför den här prediken, det här ordet. Vi fick ett telefonsamtal, det var jag som svarade häromdagen. En gammal man. Han är gammal. Han är alldeles ung i jämförelse. Han har varit frälst i många, många år. Men han var lite ledsen. Och han var lite tvivlande. Han med många andra i hans ålder har fått lämna sin församling. Därför att de kände att de äldre föraktades. Och allt inriktas bara på ungdomar. Man tystade profetiska ordet. Och så har han hört att i den här församlingen är det framgång. Och det är mycket folk, det är då, framförallt ungdomar, det är inriktat för dem då. Bara liksom musik och sång och allt det här som passar ungdomar. Enbart liksom väldigt ensidig stil, om man får säga så. Det är inte stilen det handlar om egentligen, men det var väldigt ensidigt. Men det är framgång och det är mycket folk. Och de döper då och då. Och han har hört att det blir, en del blir frälsta och det är framgång. Och så frågar han, vad tror du? Är det väckelse som de säger? Var det vi som hade fel? Var det vi som inte hängde med? Och vi hade ett ganska långt samtal. Och så började jag påminna honom om Guds ord, Guds löften, det som är äkta. När Gud gör någonting som går på djupet. Frukten av det, när Gud gör någonting, det är en god frukt. Det leder inte till att man föraktar någon eller på något sätt stänger ute någon medvetet. Eller förringar någon. Och vi pratar ganska länge. Och jag får säga, jag uppmuntrar honom. Och ju mer jag berättar om vad Gud har lovat och vad Gud har talat. Och en del profetiskt och så här. Så hörde jag hur hans röst förändrades. Så han blev gladare och gladare. Och i slutet av samtalet så jublade han. Halleluja, ja det är sant, det är sant. Tack Herre. Nu känner jag att jag har fått liv igen. Det var bara det. Att jag hade suttit på ett liknande sätt några dagar innan. Och jag suckade inför Gud. Det var inte så att jag tvivlade på det Gud har talat. Men jag suckade inför Gud. För jag sa till honom att jag ser, vi känner så många församlingar som kämpar trots att de har lytt Gud, de har trott på honom, de har litat på Gud, de har hållit sig till Jesus och bekänner hans namn, håller sig till Guds ord. Men framgången syns kanske oftare där man inte är så noga, varken med Guds ord. Där man anpassar budskap och evangeliet, så att säga, om det nu är evangeliet. Men man anpassar det för att det ska passa människor. Och risken är att det blir en väldigt ytlig frukt som inte består. Och som inte håller i någon prövning. Men jag satt så där och sa till Gud, du vet att vi, för ni vet att det finns en fiende också som vill trycka ner oss. Som säkert Timoteus här kämpar med. Modlöshet, uppgivenhet. Är det vi som har fel? Har vi gått för långt? Eller har vi gjort något fel? Har vi missat någonting? Så får man gå tillbaka och pröva och tänka efter ibland. Men jag sa till Herren, det vi har varnat för, det vi har belyst när det gäller den sidan. Vi har predikat ditt ord, vi har predikat ditt evangelium som du har kallat oss till. Vi har varnat för det du har varnat oss för. Och så tänker jag här på Timoteus, för det står faktiskt att han hade en kallelse att förmana som Paulus uppmuntrar honom i. Och Timoteus kände säkert som vi varenda en gör då och då. Och börjar undra och kanske tvivla och undra hur är det. För man ser att framgången är på ett helt annat håll där man tycker att den inte borde vara. Men Gud hörde min bön den dagen. Och han lät mig komma in i ett samtal som påminde mig verkligen om skillnaden. Att hålla sig till Guds ord. Eller att försöka anpassa och inte ta allvar på Guds ord. Eller på det Herren har sagt, utan ta lätt på det helt enkelt. Och det styrkte mig så. Och därför kunde jag nu uppmuntra den här gamle mannen som ringde. Och tala tro till honom. För jag visste. Nej, tvivla inte. Håll fast vid det du vet är sant. Håll fast vid Guds ord. Håll fast vid sanningen. Håll fast vid det du är överbevisad om. Av den helige ande. Det går ju så långt idag i Sverige. Med laglöshet faktiskt. Att till och med stenarna ropar. Ni förstår säkert uttrycket. För Jesus sa en gång till fariserna. Som klagar på hans lärjungar. Då sa han om sina lärjungar. Om de tiger kommer stenarna att ropa. Och det är faktiskt vad som börjar hända idag. Vi fick mejl om ett tips från en blogg på nätet häromdagen. Som vi la ut på vår hemsida på nyheter. Och där är alltså en ung kvinna som inte är kristen. Som inte är troende. Och som skriver en bloggpost. med frågan: är gränsen nådd för kyrkans galenskap? Och här reagerar hon kraftigt på allt det som händer, och detta gällde framförallt då i Svenska kyrkan, med enkönade äktenskap som man accepterar och välsignar, med präster som går ut öppet med att de lever i homosexualitet, att man hade citerat ur Koranen och läst ur Koranen i kyrkan vid ett tillfälle. Hon reagerar på jippon i kyrkan där man driver både om Gud och den kristna tron. Stenarna ropar i Sverige. Hur länge, undrar vi, hur långt ska det gå? Ja, vi får svaret i texten här som vi läste. För vi vet ju det, att alla mänskliga verk, alla så att säga Babels torn som det ju faktiskt är, förr eller senare faller. Därför att det ser Gud till. Vi läste i vers 9 om de som stod emot sanningen. Men de kommer inte längre att ha någon framgång, skrev Paulus. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla. Så vi vet att Gud, han tillåter till en viss gräns. Men sen faller detta. Det kommer inte att bestå. Och Bibeln får alltid rätt, därför att det är Guds ord. Därför får Bibeln alltid rätt. Och vi behöver varken tvivla eller skämmas för Guds ord. Hur mycket är det inte som man har skrattat åt som står i Bibeln, i Gamla testamentet, historiska fakta och så vidare. Hur mycket är det inte som man har skrattat åt och som man har hånat i kanske århundrade och till och med årtusenden. Men sen gör man efterforskningar och arkeologiska fynd och på olika områden, så ser man än en gång fick Bibeln rätt. Så är det, och så kommer det att fortsätta vara. Men vi läste här att Paulus gör klart i vers 12 och 13 som han skrev här, inspirerad naturligtvis av den helige ande. Och han skriver utan krusiduller, inget flummande. Det är rakt på sak. Han skriver: onda människor och bedragare kommer att ha framgång. Onda människor, det är inte bara det som vi tänker på, kanske väldigt brottslighet och så, utan onda människor i detta fallet kan lika gärna vara att man har själviska motiv, att man startar en verksamhet eller en kyrka eller vad du vill i Guds namn, men man har helt andra motiv än vad man har när en helig ande leder. Det kan vara själviska motiv. Och så skriver Paulus också: gudfruktiga kommer att lida förföljelse. Han skriver så. Gudfruktiga kommer att lida förföljelse. De som är gudfruktiga i Kristus Jesus. Och det behöver inte bara handla om att bli kastad i fängelse och på det sättet vara förföljd. Utan förföljelsen kan ju komma på olika sätt. I västvärlden är det väl knappt någon som sitter i fängelse för sin tro. Men man kan bli hånad, man kan bli förlöjligad, man kan bli föraktad. Och det får vi räkna med som kristna och som frälsta. Och här är några viktiga saker som jag vill nämna. Därför att det kan så lätt göra att man börjar tvivla och undra när man ser vad som händer. Några exempel, det står om Bileam i Bibeln. Bileam, han beskrivs som en falsk profet och som ett avskräckande exempel, kan man ju säga. Men ändå fick Bileam profetera över Israel. Och tre hela kapitel, fjärde Mosebok 22, 23 och 24. Han fick tala ut det Gud bestämde och det Gud ville. Ändå. Och det fanns många onda kungar, som det står i Gamla testamentet, både i Israel och i Juda. Men ändå så fick en del av dem vinna strider för Guds folk. Med Guds hjälp. Och det finns allt möjligt av konstiga lärare idag. Och villolärare, kan man säga. Och det finns framgångsteologer som ger uttryck för en väldig girighet och suger ut människor. Men ändå, om de vid tillfällen förkunnar evangeliet, så händer det att människor blir frälsta. Och det händer kanske till och med helande. Det här måste vi förstå, att så här tillåter Gud. Men vi ska inte luras och tro att det här är okej. Eller att Gud inte bryr sig. Det får vi inte luras och tro. Men Gud ser i varje sammanhang, varje omständighet, varje enskild människa. Och han ser en människa som söker honom. Han ser var och en som är ärlig inför honom och kan möta. Och jag vet om en kompis till mig som berättade om en hel familj som faktiskt blev frälsta på grund av, inte tack vare, men på grund av Jehovas vittnen som kom och knackade på dörren. Det väckte ett intresse hos dem, ett andligt intresse. Det väckte en längtan. Men sen Gud ledde dem när de blev frälsta, så förstod de ganska snart att det här stämmer ju inte med det vi läser här i Bibeln. Så ganska snart så kom de i ett sunt sammanhang, i en sund församling. Men där kunde Gud ändå, han kan använda det där, för han ser varje enskild människa. Men vi ska inte luras och tro att Gud för allt, att allt är okej för Gud. För Gud är helig. Han är en domare, står det i Bibeln också. Han är en domare som dömer rättvist och rättfärdigt. Han vill att vi ska tro på honom och överlåta oss åt honom och ta hans ord på allvar. Och hålla fast sanningen, hålla fast vid Jesus, hålla fast vid Guds ord. Vi läste här om nådegåvan som Paulus uppmuntrar Timoteus där. Låt den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig. Det var en av hans uppmaningar. Och det här med nådegåvor, det säger Bibeln att det har vi fått var och en. Varenda en som är frälst, som är troende på Jesus, på nyttfödd, har fått en, minst en nådegåva som den helige ande ger, står det. Och oftast är det ju så att det där kommer ganska naturligt i våra liv. Om det inte är kanske någon speciell, för någon speciell uppgift som Gud kallar, han ger en kallelse, då kanske vi behöver en starkare upplevelse, starkare tilltal för att vi ska våga gå, våga lyda Gud. Men jag tänker på en ung tjej på 90-talet när vi var engagerade i Gileadkyrkan i Göteborg. Hon var nyfrälst då. Och ganska snart som nyfrälst kom hon i funktion i en underbar profetisk gåva. Det var så mäktigt när hon profeterade, som man liksom tyckte att det var sån här mättad, ni vet, atmosfär, riktigt profetisk ande. Och så var man ju lite nyfiken hur hon upplevde att det där började fungera. Så vi frågade henne någon gång, och då tittade hon på oss och så sa hon: ja, det var märkligt. Jag bad inte ens om någon nådegåva, sa hon. Men jag bad om mer kärlek. Jag bad om Jesus, fyll mig mer med mer kärlek i mitt liv. Jag visste jag behövde det. Och när jag bad om kärlek, då kom den här nådegåvan i funktion. Och så är det ju för oss att nådegåvorna, de är ju som, ja, jag skrev upp här, de är som ett medel eller kanaler, eller som en utrustning genom vilka vi tjänar Gud, var och en. Och det är ju på ett sätt som för den här tjejen, att det är ett utlopp för Guds kärlek, helt enkelt. Ett uttryck för Guds kärlek. Och då upplever vi också en glädje i det. Det finns de som dras till den som är sjuk, de som är sjuka till exempel. På något sätt så hamnar de alltid där och känner där, jag vill hjälpa, jag vill trösta. Och då är det en helig ande, och då känner man också en väldig glädje i det. Och det är detta som vi ska uppmuntra varandra i. För vi har olika gåvor på olika sätt som ges uttryck på det här sättet. Och att vi är frimodiga. Och så uppmanas vi också särskilt be om profetians gåva, därför att den är så värdefull. Den bygger upp församlingen, och det är Guds tilltal till oss. Och den kan komma både i predikningar och i budskap, eller i ett tilltal, eller i en bild, eller i en syn. Gud talar på olika sätt. Paulus, han skriver också, han ger tre exempel till Timoteus och till oss som Gud vill tala för och hjälpa för att hålla rätt kurs. Och här tar han tre bilder och vi går till andra Timoteusbrevet kapitel 2 och från vers 3. Då skriver han så här till Timoteus: lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Paulus tar alltså soldaten och löparen, eller atleten säger vi väl, och jordbrukaren som exempel här. Och så skriver han om soldaten, en god Kristi Jesus soldat. Han är inte upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han är med andra ord inte upptagen med allt det där, någonting annat, utan han har ett fokus. Han har ett fokus. Att utföra den tjänst som är hans uppgift. Det som är hans uppgift. Och inte hålla på med upptagen med allt möjligt annat. Det handlar ju också, soldaten, det tar det också om att det är en kamp. Det är en andlig kamp, det är ingen lekstuga. Det är inte tid för att ha jippon i kyrkan. Som den här unga kvinnan reagerar på. När det finns ett allvar, det är på riktigt. Det är en andlig kamp. Och det handlar om evigheten. Och det handlar om varje människas evighet. Och vi uppmanas, som det står också, att kämpa trons goda kamp. Judas brev 1 och vers 3 står det: mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er. Han liksom skriver, jag vill så gärna skriva om vår gemensamma frälsning och allt det underbara och allt detta. Men jag måste också skriva och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Och det är samma som till Timoteus här, som gäller oss också. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Fortsätt kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Så var det idrottaren eller löparen, atleten, som måste följa reglerna för att inte bli diskvalificerad. Och det tar det också om att det går inte att leva hur som helst. Det finns val som vi gör. Och det kan ju vara mycket praktiska val, att vi är ärliga när det gäller skatter eller pengar, att vi är trogna i äktenskap, att vi samlivet gäller inom äktenskapet som Gud har sagt och vill, och mycket annat. Och de där valen att lyda Gud, det är ju utifrån den förändring som han har gjort och gör i våra hjärtan. När Jesus får vara vår frälsare och Herre. Det är utifrån den kraften som finns i oss att följa Guds vilja. Att vi följer reglerna, vi håller oss innanför Guds ords gränser helt enkelt. Och så var det tredje, jordbrukaren. Och det är väl passande, för det har vi ju flera här idag som är jordbrukare. Och där står det ju faktiskt särskilt om uthållighet och hårt arbete. Det vet ni som är jordbrukare vad det vill säga. Men också uthållig väntan. Vi läser i kapitel 2 i andra Timoteusbrevet där igen och vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden, står det. Och Jakobs brev kapitel 5 och från vers 7. Vänta alltså tåligt, bröder och systrar, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Och detta gäller ju både Herrens ankomst när Jesus kommer tillbaka synligt, men också de löften som han har gett oss, att han kommer. Han kommer och han uppfyller sina löften. Och vi uppmanas att hålla ut tåligt. För jordbrukarna vet, det tar tid. Man sår fröet, eller det man sår, det måste gro och få rötter. Och jag ska inte gå in på det där, för jag är för dålig på det där. Men det tar tid innan skörden kommer. Det tar tid innan skörden mognar. Och höstregn och vårregn, det tar det alltid i Bibeln om skörd. Och de löften som Gud har gett, det vet vi också när det gäller på det andliga området, att det tar tid innan skörden mognar. Men det står också i Galaterbrevet 6 och vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. När tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Så skriver också Paulus i andra Timoteusbrevet 2 och vers 1. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Med andra ord, gå till Jesus i bön. Gå med allt till honom, hämta kraften där. Gå till Guds ord, läs det och låt den helige ande få tala till dig och beröra dig. Låt Jesus bli synlig i ordet. Bed att den helige ande uppenbarar Jesus. Var stark. Hämta kraft där i nåden han ger. Var stark. Håll fast. Lita på Jesus och lita på hans fullbordade verk. För dig och för mig och för oss alla. Det är frågan. Håller vi fast? Håller vi fast vid Guds ord? Tar vi Guds ord på allvar? För det kan öppna för en äkta väckelse. Att vi är hungriga, att vi är öppna. Att vi står till förfogande. För det är någonting som vi behöver i Sverige, så är det en äkta väckelse som går på djupet. En äkta Jesusväckelse, eller en Jesusväckelse vill jag säga, som går på djupet, som är fri från lagiskhet, fri från allt det där som många gånger kan följa med och som ibland har följt med väckelser som har sårat och skadat. Även om väldigt mycket underbart har hänt, men så har man fört in alla möjliga yttre oväsentliga lagar och människobud, människolagar som har skadat och sårat och splittrat. Det vill vi inte ha. Men vi vill ha en äkta väckelse som går på djupet. Som rensar bort all lagiskhet i våra liv och i våra församlingar. Där Jesus är i centrum. Där Jesus får bli synlig, så att säga. Och som får verka som han vill. Och där hans kärlek verkligen får utrymme till förvandling i människors hjärtan. Att Jesus får gripa våra hjärtan igen. Jag ber om det. Jag vill bli gripen. Så att han får beröra våra hjärtan än en gång. Beröra Sverige igen. Och att Jesus får komma oss nära. Jag sa att det är ett av tecknen. Och som kan öppna för en äkta väckelse. När Gud så får gripa våra hjärtan. Jag vill bara nämna väckelsen som vi läser om. Jag tror att det var den sista i Gamla testamentet, på Nehemjas tid. Som vi läser om i Nehemja bok, ni vet. Och det börjar ju faktiskt med Nehemja, när han fick höra nyheter. Hur illa det var ställt med Guds folk i Jerusalem. Hur muren var neddriven och fienderna kunde liksom komma in. Och fienden kunde skada och förstöra. Och han blev så förtvivlad över detta. Och vad gör han? Jo, han gick in i bön. Nehemja, han gick in i bön. Och Nehemja, det namnet betyder Herrens tröst. Herrens tröst kommer av Naham, som på hebreiska betyder att hysa medlidande eller att andas tungt. Guds tröstande andedräkt kan man faktiskt sammanfatta det namnet. Och budskapet, det var att Gud vill upprätta. Gud vill upprätta människor. Gud vill upprätta sin församling. Och han bad, och vi läser där i Nehemja 1, att han, när han hörde de här rapporterna från Jerusalem, så gick han ner, han bad, han grät och han sörjde i flera dagar. Han fastade och bad inför himlens Gud. Och allt det här ledde faktiskt till att Nehemja själv blev ett av redskapen i den här väckelsen. Och han fick själv hjälpa folket tillbaka till landet och sen att bygga upp. Och när han kommer till Jerusalem, det här är väldigt starkt, för han kommer till Jerusalem och han måste se själv med egna ögon hur det är ställt. Ingen visste vad Gud hade lagt på hans hjärta. Ingen visste när han på natten red runt muren för att se precis hur illa det var. Från port till port, hela vägen runt Jerusalems mur. Och precis så verkar Gud i det fördolda. Han bereder hjälp som vi inte ser och kanske inte har en aning om. Folket visste inget, det står så. Nehemja skrev, berättade, jag talar inte om det för någon. Ingen visste att hjälpen redan var på väg. Och så såg han hur läget var. Och senare så får han uppmuntra, han är Guds redskap för att uppmuntra och tala tro till folket och leda dem. Gud använder honom som en röst för att leda folket, för att uppmuntra. Fortsätt, ge inte upp. Fortsätt nu, håll fast. Och så börjar bygget och det går ganska fort där. Det är mycket motstånd och det är mycket som händer. Men Gud hjälper genom allt. Men så kommer man till kapitel 8. Och där ser vi hur den här väckelsen bara sprider sig, bara faller över folket därför att de hungrar efter Guds ord. De hungrar efter Guds ord. Och de samlas där framför vattenporten, står det. Det är ju en symbol egentligen. Varje port har ju en symbol där i Jerusalem. Eller hade. Och vattenporten där pekar naturligtvis på den heliga ande och andens flöde. Den heliga andes kraft. Men där samlas hela folket. Och så fick Esra, som var skriftlärd, hämta Mose lagbok. Den som Herren hade gett åt Israel. Det står i Nehemja 8, vers 1. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad de hörde. Det här skedde på första dagen i sjunde månaden. Det var faktiskt basunklangens högtid. När man läser om, går och tittar i högtiderna där. Och basunklangen, ni vet, det är när man blåser i basun. Och det är också framförallt kanske pekar på den yttersta tiden. Basunstötarna. Och som vi tror att vi lever i den yttersta tiden när vi ser alla tidstecken idag. Men det står sen i vers 5. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon. Ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. De kände en väldig vördnad och ödmjukhet inför Guds ord. Och så står det i vers 8 att man läste boken ur Guds lag och la ut texten tydligt så att man förstod det som lästes. Vad förstod man? Guds lag. Det var lagar och bud och förbud. Och sen var det också allt det som Herren hade gjort med sitt folk. Ja, man förstod inte så att man förstod bokstavstrog och lagar och regler och detta ska vi nu göra. Nej, det var inför Gud en förkrosselse. Man förstod att Gud är trofast. Gud är god och han är trofast och rättfärdig och helig. Och han vill göra ett verk, vi är hans folk. Vi måste överlåta oss åt honom. De ville lära känna sin Gud. De ville lära känna Guds vilja. Det var det de förstod när de hörde ordet läsas. Och det står i andra Korinthierbrevet 7:10 om en sorg efter Guds hjärta, för de greps av förkrosselse, och en sorg inför Gud. En sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar, står det. Och som leder till frälsning. Det var den sorgen, den förkrosselsen som folket greps av när de kom där hungriga och var öppna för Guds ord. Vad Gud ville tala, vad anden säger till församlingen. Och de öppnade sig för detta. Och de vart så tagna av detta så de faller ner och de gråter och de gråter. Så att Nehemja, sen han får uppmuntra dem och uppmana dem att sluta gråta. Det står så här i vers 9. Nehemja, ståthållaren och prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade folket, sa till allt folket: denna dag är helig för Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte. Ty allt folket grät när de hörde lagens ord, står det. Och han sa till dem: gå iväg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Till denna dag är en helig dag för vår Gud. Var inte bedrövade, till glädje i Herren är er starkhet. Så nu fick Nehemja och de här prästerna och leviterna uppmana folket: sluta nu och gråta. För de grät och grät och grät. De grät och omvände sig till Herren. De ville ge hela sina hjärtan och hela sina liv till honom och se hans vilja få ske. Och då säger de: gråt inte nu, gråt inte mer, utan gläd er nu och fira detta. För Gud är här. Gud är nära. Glädje i Herren är er starkhet. Och den glädjen, den kommer av ett djupt verk i våra hjärtan. När Gud får gå djupt i våra hjärtan. En äkta väckelse på djupet. Och här idag, vi behöver inte vänta och se framåt, det kommer sen eller det kommer då. Här idag får vi vara inför Herren och han gör sitt verk när vi är öppna inför honom. Och om det är så att man inte ens orkar riktigt eller undrar: hur ska jag kunna glädja mig? Du kan glädja dig i Herrens glädje över dig. För så kan det faktiskt översättas, de här orden. Att Herren gläder sig över dig. Och du kan glädja dig i det. Att han gläder sig över dig. Och att han älskar dig. Och att han utför sitt verk i ditt liv. Amen.